Andreas.
Hallå Oskar.
Hur är det med dig?
Ja, det är bra, det är bra.
Vad har du ägnat den här härliga måndagen åt? I det friska vädret med sol?
I det friska vädret, ja. Det är ju riktigt fint idag. Man känner att våren är på väg. Som över en natt nästan, men så har det ju inte varit. Men...
Det har varit rätt kallt och jobbigt sedan i november. Ja. Det är typ 4 månader. Ja. Man ska inte bo här.
Nej.
Vad tänkte de jävla tomtarna som bosatte sig här?
Ja.
Bara, här kan vi bo.
Ja, det är jättebra.
Här kan vi bo.
Inte alls deprimerande.
Nej, inte alls.
Nej, men jag har varit på biblioteket och lånade lite böcker. Men den som, jag var ju i Umeå, som jag berättade för dig lite.
Vad gjorde du i Umeå?
I Umeå har de, det får jag nog ge dem, Sveriges bästa litteraturfestival.
Okej. Mm.
Som inte är bokmässan då.
Ja, just det.
Så det var jävligt intressant, för publiken var så jävla glada, sådär, oerhört intresserade. På Göteborgs bokmässa så är det ju jävligt stressigt ofta. Så folk går runt och är sura och arga och så är det lite knepiga människor och någon som har någon typ någon konstig...
Lite ryck. Ja, det är någon som har lite konstiga ryck som är där.
Mm, så det är liksom inte så alltid så glada miner, va? Och så är någon, någon extremist i ett bås, du vet.
Och så kanske det är så att folk känner sig tvingade att vara på bokmässan. Ja. Man kanske inte alltid åker dit frivilligt.
Nej. Och så blir det mycket så här ångestfylla med bokbranschen. Det är ju lite som en personalfest. Så här. Det kan vara lite mörkt. Då.
Jag hör, det är fruktansvärt. Ja. Det är så här med människor som sitter hemma på sin kammare. Som är i något slags evigt tillstånd där man är sen med läxorna.
Ja.
Och sen så ska alla de träffas.
Ja.
Det är fruktansvärt.
Och så, ja. Och konflikter och grejer. Men... jag brukar ha ganska roligt även på bokmässan. Men hur som helst, det här var mycket... Det var så jävla bra stämning. Jag satt och talade med Yukiko Duke, heter hon.
Mm.
Och hon är ju någon slags litteraturexpert. Vi satt där en timme och talade och så berättade jag lite om boken.
På en scen då, liksom.
På en scen inför säkert kanske 100 pers. Eller så det var ganska ordentligt med folk. Och... jag lyckades få några skratt sådär, för jag tänkte nu får jag fan bjussa på mig själv. Och var, liksom. Jag försökte, jag tänkte det, nej, men nu får jag vara, i början var jag asstel sådär, så ja, nej nu framstår jag som helt dampig här, tänkte jag. För jag var så obekväm, jag har ju inte stått på en scen på 2 år, pandemin.
Jag tänkte, vi har ju pratat så mycket i podden att det måste börja automatiseras.
Ja, men precis, när jag väl släppte den här... när jag tänkte sluta vara dampig, nu får du sluta vara dampig Andreas och börja tala liksom. Och det gick ju ganska snabbt. Då flöt det på, man märker ju att man har skötandet i sig nu, att man kan hålla låda om vissa saker. Och, så jag bara körde på, så det blev riktigt lyckat måste jag säga. En del, det var några damer som jag talade om vänskap och sociala relationer mycket. Så där, det är ju ett par i min roman som liksom håller på. Så då fick jag ett lästips av de här damerna och det var Goethes Valfrändskap. Det handlar om just 2 par som det liksom, ja, de byter väl i och för sig, det är någon, de byter väl par med varandra, det är någon slags lite små, weird. Ja. Men jag får se vad det är för konstigheter.
Goethe har ju bra rykte så sett.
Ja.
Eller?
Vadå, litterärt?
Ja, att det är bra grejer.
Ja, visst. Ja, men jag har inte läst mycket i Goethe faktiskt. Men, så det ska bli intressant. Vad hämtar han på biblioteket? Ja, lite mer om Littfest, lite mer om Umeå. Det var ju väldigt mycket samiska inslag.
Aha,
så det var unga tjejer, väldigt söta tjejer måste jag säga. Så de var klädda så i kolt eller vad fan det heter. Ja. De hade, men det kändes också som, om jag ska vara, nu jag vill inte såra. Jag tänker att...
Du vill inte göra dig ovän med samerna ytterligare en gång.
Nej, men det känns som... Så här färgglada tror jag inte att samerna var på riktigt, så att säga.
Nej, det tror inte jag.
Nej, utan det är väldigt mycket att man får den här nationalromantiska känslan. Att en del är hittepå från typ sent 1800-tal eller 1900-tal.
Det är lite som när de håller på med sin naturliga renskötsel med helikoptrar och snöskotrar.
Ja, precis. Men det var ändå väldigt pikant. Jag såg med stora ögon på det här, för det här ser man ju inte ofta i Västsverige då. Tyvärr höll jag på att säga. Men jag tror att det hade blivit fel. Jag tror att det hade blivit fel. Om
men menar du att du ofta saknar den samiska närvaron?
Jag menar inte. Jag tänker att det hade varit kul. De flesta samer är ju idag civilklädda, tänker jag att man skulle kunna säga.
Ja, det kan vara kassörskan kanske i tobaksaffären.
Ja, men tänk om hon var klädd som...
Det kan vara en konduktör på tåget.
Ja, precis. Ja. Nej, jag ska inte vara... Man får ta det försiktigt. Antar.
Alltså samerna är ju lite av ett meme vi har här som vi tycker är på ett hjärtligt vis.
Lyssnare
så tycker
vi att vi
är kul med samer.
Ja, precis. Ja.
Och, när de ska knurpa och knorka och sånt. De har egna ord för grejer. Blir det känsligt? De har egna ord. Knork in på kreppen.
Ja, nej men nu. Nej, men, så det var roligt och de håller ju också på med litteratur och så här. Men shit, en sak som jag fick en liksom en sån här fantastisk matupplevelse. Vi var på en restaurang med förlaget som heter Facit Bar.
Okay.
Och då tänkte jag, fan vad det kostade 300 spänn för en, så det var en ganska fin mat så här för en huvudrätt så där. Mm. Då tänkte jag, då tar jag den här, fan vad spännande, plankstek med ren. Så det var en renfilé på en väldigt gullig, liksom, ja det var ju en plankstek, liksom så här designad. Och så var det ju en liten renbit sådär. Mm. Och för mig var det helt nytt, för jag har ju bara ätit renskav i mitt liv. Ja. Och det är ju liksom, det kanske inte är den bästa biten på renen som blir renskav.
Men det låter renskav. Nästan på namnet att man har skavt renen på något sätt. Där det har skavt av på renen.
Ja, det är liksom den dåliga.
Ja.
Det som
skavs av.
Det
här har bara skavts
av. Ja, men det är ju typ kebab. Ja. Men hur som helst, jag vet inte vad kebab är heller om jag ska välta. Det är väl gris som de har bakat, som de har slått ihop på något sätt, olika delar av grisen och sedan skar
skärmarna. Jag vet inte, jag tror inte det är gris då, eftersom att kebab är ju mellanöstern mat. De käkar ju inte gris liksom. Så jag tror inte det är gris.
Ja, det är ko då?
Ja. Ah,
som blir så fet.
Eller när det är sån här kebab så kanske det är lamm och sånt också.
Ja, just det.
Gyros tror jag är lamm. Kan inte det där. Men jag tror inte det är gris. Men
hur som helst, så jag tänker att det är ju inte renskav är ju kanske inte det finaste köttet då.
Nej.
Men det här var ju en fantastiskt välstekt och god ren. Ja. Så liksom, det är en av de finaste
upplevelserna. Du börjar ju anamma den samiska kulturen, hör jag.
Ja.
Du äter ren, snackar med samer, kollar på deras kläder.
Ja.
Du är ju...
Ja, jag är nästan samifierad här.
Det är väl kul att samerna har en stark vän i Göteborg.
Mm.
Ja.
Så att de vet det.
Ja, precis. Så de inte bara går runt och tror att det är massa hate. För det är det inte. Det är mycket...
Du kan bo hos mig.
Ja.
Nej, men vad var det mer som var spännande? Ja, det var kanske inte så mycket spännande mer där... Väldigt trevligt i alla fall. Och idag så hämtade jag också en bok som jag kanske ska skriva om, eller det ska jag göra. Michel Houellebecqs, den är på engelska, Interventions 2020. Mm. Och det är en samling med hans intervjuer, artiklar, texter och... så det ska bli jävligt intressant.
Det är massa grejer du inte har läst.
Ja, troligtvis. En del har jag säkert läst. Men den här boken som är en samling då, den hade ju varit jävligt god att ha när jag skrev min bok om Michel Houellebecq bland annat. För då hade jag ju kunnat sno lite saker ur den här. Ja. Men det kanske också hade blivit fel. Det är ju nästan bättre att hitta på egna saker om hans psyke.
För liksom, när det ska vara lite comedy, då är det nästan bättre ibland att kunna mindre. Så att man är mer stereotyp.
Ja, visst.
För att... När man är mer stereotyp om man simulerar någon eller härmar någon, då blir det lite roligare.
Ja.
För det är ju de stereotyperna som andra också
känner till
och svarar på.
Mm.
Så ibland vet jag inte riktigt det. Man kanske ska kunna mindre.
Ja, det är
svårt att säga.
Ja, nej, men jag gjorde inte så mycket research när jag skrev om det. Men jag märkte redan... jag har inte läst den här ännu, men det är spännande. Har du gjort något speciellt?
Jag har kollat på den nya Spindelmannen-filmen, och den var ju inte jättedålig.
Den var inte det?
Den var inte jättedålig, men det är ju så här, det är ju inte kul heller. Jag satt och snabbspolade den när jag skulle. Men,
är det när han är ett multiversum och möter sig själv i olika
värderingar? Ja, precis. Eller nej, men det är som, de är jävligt bra på, satt och tänkte på det, att de här Marvel och de här stora, ja, Disney och allting idag, att de är jävligt bra på att inte göra skräp.
Mm.
Men det är aldrig riktigt bra. Det är det aldrig.
Nej.
Men det är inte dåligt. Och det är det de är så jävla bra på.
Ja.
Att inte göra så att det blir
men
dåligt.
Men det är ju inte se om bra.
Nej.
Det är liksom, man ser det ju en gång och sedan är det bra.
Ja, ja, men det var... Det
i
är
och
också...
för sig, den här Homecoming, där han som spelar Batman var med, den tyckte jag var ganska bra faktiskt.
Oj, jag kommer nog inte ihåg.
Nej, okej. Ja. Det är lätt att glömma av de här filmerna. Ja.
Var det han, vem av dem? Det är så många som...
Ja, det är sant. Han, den första Tim Burton Batman.
Ja, just det.
Han spelar någon grej, men han har någon jävla... han flyger någon jävla maskin i den här. Han hittar utjordingsshit i sig. Men den var inte alls dålig alltså.
Nej, men sen är det så här också att när alla hoppar omkring och alla hus sprängs och alltså när det är så mycket... som händer visuellt hela tiden så blir man ganska mätt på det.
Ja, det är utmattande.
Det känns inte så mycket.
Mm. Stålmannen var ju samma sak.
Ja, precis. Liksom, det blir ganska tråkigt. Sådär. Och jag kan bara tänka mig barnen som har växt upp med att filmer har varit så här sedan de var liten, små. Då måste ju de vara, det här måste ju vara helt dött för dem. Liksom.
Ja, det finns ingen... De är så vana vid det att det, liksom, det är svårt att gå längre än det här på något sätt.
Ja, precis. Att de kände kanske inte samma... den känslan som jag kände när jag var liten och såg Jurassic Park. Det var ju liksom att... herregud, man ser dinosaurier. Alltså det var så här en chockartad upplevelse som hängde kvar i en i flera dagar. Liksom. Man förstod sig inte på vad fan det var man hade sett då. Det är ju Spielberg.
Mm.
Och jag har svårt att tänka mig att ett barn går hem så ifrån bio nu. Liksom. Jag tror inte det.
Jag tror inte det heller.
För det är för mycket. Liksom. Ja. Tricket har gjorts för många gånger. Ja. Det går inte att chocka någon med samma...
Matrix var faktiskt, upplevde jag också
ja,
på det.
Precis. Ja, precis. Då var vi ju inte så gamla heller.
Nej,
det var 99.
Ja, vad kan vi då? Ja, 19 år
ja,
eller?
Ja, precis.
18-19.
Ja, då var det... Ja. Och jag gick in och såg den och visste ingenting. Jag visste inte ett smack.
Ja, du hade ingen för...
Nej, ingenting.
...tanke om vad det skulle... Ja. Nej, den var ju... Man blev ju blown.
Ja, då, herregud liksom. Tänk om det är så att vi lever i The Matrix. Sådana här smarta idéer.
Jag tror faktiskt du och jag såg den på bio tillsammans med ett helt gäng personer.
Det är mycket möjligt. Ja. Det är mycket möjligt. Jag har för mig min gamla kompis Grundan var med av någon anledning, okay. Men det är mycket möjligt. Han bodde ju också i Guldleden.
Mm.
Jag vet faktiskt inte. Svunna tider.
Svunna tider.
Nej, men så jag har inte gjort så mycket intressant. Och så läser jag faktiskt, jag läste idag så läser jag Senecas bok om vad meningen med livet är eller hur man ska leva eller så.
Mm.
Och den är ju jävligt bra får jag säga. Jag vet att det är med något quote där eller som Seneca skriver, då skriver han att det tar en hel livstid att lära sig hur man lever.
Mm.
Och sen så kommer andra meningen. Men tragiskt nog så tar det också en hel livstid att lära sig hur man ska dö. Ja, lite fint sådär.
Var han som den här kejsaren då i någon del av någon filosofisk skola då eller?
Seneca?
Mm.
Han är väl mest känd som historiker skulle jag väl...
Ja, är det så?
Ja, precis. Men jag blandar upp han för det finns Seneca den äldre också.
Mm.
Tror jag.
Ja, just det.
Så jag vet inte. Jag hade den på min sån här Kindle e-book reader som jag använder och så satt jag och läste det. Och så kan jag inte så mycket, men det var bra.
Någon av dem begick ju självmord av någon, sådär, nästan ett heroiskt självmord för oss som en protest. Ja, jag ska inte säga för mycket, men det är den äldre och den yngre där.
Ja, jag för mig det är historiker. Sådär.
Det kanske vi skulle eventuellt kunna göra något avsnitt om, läsa de här.
Ja, faktiskt. Så här, röra ihop det fullständigt och läsa olika Seneca, så man är helt
förvirrad. Ja, menar han?
Ja, Här, du läser en Seneca, jag läser en annan Seneca. Så läser vi någon som rimmar på Seneca.
Henneke.
Ja, precis. Så här, helt anti-intellektuell. Svennica. En transforskare som heter Svennica ska vi läsa. Åh, herregud. Ja, det är roligt. Ja, nej, för fasen. Men idag så tänkte vi också prata lite om, för jag har haft en idé, så skulle man kunna säga. Och jag har under perioder tänkt mycket på konstnären Lars Vilks. Och jag bara fascinerades över att han hamnade i en situation där han alltid är under liksom polisbeskydd. Och så har jag tänkt mycket på hur det kan vara liksom. Att den här lite jobbiga konstnärsfarbrorn, han ägnar sina sista, jag vet inte, 10 år, att han har ju bara hängt med snuta liksom.
Ja, visst.
Och det är ju så jävla spännande situation. Och så tänkte jag till exempel att, ja, men det kanske börjar så här då, att det är 2 unga snutar, så blir de inkallade till sin chef liksom så här. Ja, men ni ska vara nu här på personskydd liksom en period så där. Men vi får gå igenom lite, för att det är lite speciellt, det finns mycket uppmärksamhet här och så liksom. Det finns lite saker att gå igenom. Men ni ska skydda Lars Vilks, konstnären. Då vet ju inte de vem det är då, såklart. Vem är det?
Då kollar de på varandra så här.
Vem fan är det liksom? Ja. Är det en hockeyspelare? Nej, det är ingen hockeyspelare. Är det en fotbollsspelare? Är det fotboll? Nej, det är...
De är lite aggressiva.
Idrottsman? Nej, det är en konstnär. Ja. Han målar tavlor så. Ja, inte riktigt. Han håller på med koncept och tappar chefen om där. Ja, men det är och så, för han varnar dem lite så här också liksom, att ja, men han är ju kött i den här, eller han är ju kött i den här gubben liksom.
Kötröv, ja.
Han pratar och har idéer och ni kommer ju vara så här 40-50 timmar med han varje vecka. Så det kommer ju vara liksom sådär, ni får ju sitta och lyssna på den här farbron.
Men hur tänker du det, att man då att de bor i princip i hans hus då?
Ja,
och vaktar honom.
De kanske sitter i bilen utanför ibland och käkar något gött. Ibland tänker jag, eftersom han var ju ett attentat mot hans hus liksom. Så jag menar, jag vet inte hur det funkar, men de kanske har någon liten byscha i hans trädgård då.
Ja, de kan ju sova i bilen, eller de kanske har en
husvagn. Ja, jag vet. En polishusvagn liksom.
Sedan kan man ju säga att de roterar ju de här livvakterna, antar jag. Så de är inte permanent där. Men om vi, din idé här, man riktar in sig på 2 av de här livvakterna.
Ja, deras,
på något sätt utveckling tillsammans med...
Men de kanske inte är med han dygnet runt, men det är någon med honom dygnet runt.
Ja, det måste
så att oavsett vem det är, så kommer ju de ägna otroligt mycket tid med Lars Vilks. Och då tror jag att det som händer där är att Lars Vilks, precis som kanske oss, han är ju säkert lite fördomsfull mot de här unga poliserna. Eller? Det är liksom en... Lars Vilks var ju en så här lunda forskare egentligen. Som på ett bananskal råkade bli en känd konstnär.
Ja, jag kan ju väldigt lite om honom. Men jag har på något känslan av att han inte hade någon slags... han var ingen akademisk skolad konstnär. Så att han kanske inte kunde göra en fin teckning av dig eller vad man ska säga.
I den bemärkelsen att han var inte akademisk, han var inte i hantverket, nej, var han ju inte det.
Överhuvudtaget.
Men han var ju doktor.
Ja, visst.
Han hade ju doktorerat i konstvetenskap eller konsthistoria eller vad det är.
Ja, men då behöver man inte kunna rita ett jävla doktor.
Och det kan kunde han inte heller, för hans lilla skiss på någon sån där rondellhundsgrej, det är ju ingen, det är ju inte så att han har liksom en vacker skiss.
Nej, men det ser utan ut han som är en handikappad person.
Ja, men lite. Men om jag ska välja, lite så. Och han har inte, och sen så jag besökte ju hans Nymis där han har byggt av drivved stora konstruktioner på en strand i Skåne.
Mm.
Och det är ju också sådär lite, det är ju lite höga med bröte så. Mm. Det har irriterat
den har ju viss estetisk appeal eftersom det är drivved han bygger upp där med.
Ja, visst.
Så allt är ju lite så, det är som drivved är ju lite fascinerande för då är det så märkt och grått och konstigt och så är det fascinerande former som havet har format.
Ja,
så den har ju en estetisk appeal. Sen ja, men det, Miyazaki fantasihus.
Ja, men den är fin och det finns en viss estetik där. Men det viktiga med det konstverket var ju att han var där varenda jävla sommar under hur lång tid som helst.
Mm.
Och laga och lappa och byggde. Och, alltså det är den här långsiktigheten i det där Nymis-projektet.
Ett livslångt projekt.
Ja, precis. Men det irriterar ju många som bor där att det där det ser skräpigt ut.
Skräpet som ligger där liksom.
Det är skräpigt där nere. Den här Lars Vilks är här och stryker på somrarna. Och bor han ens här? Nej, det gör han inte. Eller lite sådär.
Men det måste ju också ha varit en turistattraktion, tänker jag.
Ja, absolut. Efter några år. Det är ju mycket folk när man kommer dit. Det är det ju alltid liksom. Så att, det är kul att ha sett det. Men han är inte den här fantastiska konstnären i den bemärkelsen att han målar inte en tavla, han gör inte en vacker staty, han är en konceptuell konstnär.
Nej, han är inte som Ernst Billgren eller Ola Billgren eller de här bildkonstnärerna.
Utan han är i idévärlden och jag tror att han när han doktorerar eller möjligtvis att han hållit på med det efter, då håller han ju på och pratar om hur man når ut med idéer genom provokationer och sådana saker.
Jag läste ju hans bok som handlar, så blir du konstnär på 10 steg eller ungefär på 10 veckor eller någonting. Mm. Den var ju jävligt fyndig.
Mm.
För det är ju liksom, jag förstår ju att det han skrev på ett ironiskt sätt också i och för sig, det är ju sant om konstvärlden. Så liksom, han dels har han själv utnyttjat de här taktiken för att bli någon på något sätt.
Mm.
Men kanske lite stärkt av sin intellektuella bakgrund då på något sätt.
Ja.
Men det är ju också det han beskriver är ju sant. För jag känner ju folk som har gått på konstskola som säger det. Liksom, att, nej, men de här teorierna vi har, det är konsten i sig. Och att vi sitter på ett seminarium, men det är också konst och bla bla. Det är liksom, de har inte... De behöver ju liksom, okej, då är liksom idén då att ni sitter här och talar om interkontinental drift, håller jag på att säga. Eller förstår vad jag menar, kontinental filosofi, då är det er konst då på något sätt.
Men jag tror de lider av det här, jag ska försöka kalla det för någonting, de lider av det här att en svårbestämd sak...
Mm.
Bara för att en sak är svårbestämd så betyder det ju inte att det kan vara vad som helst.
Nej.
Och det är där jag tror att de faller där i logiken. För att konst är ofta svårbestämt.
Mm.
Men bara för att den är svårbestämd behöver det inte vara vad som helst.
Mm.
Och det brukar ibland kallas för fuzzy edges. Liksom.
Ja, just
det. Att en kategori har liksom luddiga kanter. Men det är fortfarande en kategori.
Mm.
Men den är inte liksom hårt definierad.
Mm.
Och det där verkar många ha problem med. För många vill verkligen att det ska vara... Och det hör man på båda sidorna i den här debatten. Eller vad vi ska kalla det för. Att vissa säger då att... nej, men vad som helst är konst. Om det bara finns ett koncept ungefär.
Mm.
Och sen säger någon... nej, det är det fan inte. Man får ju faktiskt måla en tavla. Mm. Och det är, båda gör ju samma fel där.
Mm.
Att det är luddiga kategorier som är svårdefinierbara. Men det är ju uppenbarligen inte bara tavlor och statyer som är konst.
Mm.
Och det är uppenbarligen inte heller vad som helst.
Nej, precis. Nej. Jag hamnade själv i den på Umeå där med diskussionen om, jag sa att för mig var en roman, när jag skriver en roman, är att det, liksom, ja, det måste ha ett manuskript, ett fungerande manuskript på ett visst antal sidor. En manuskript som fungerar är för mig en roman, och då jag har skrivit en roman, och så är det är klart liksom. Ja,
det är, men då är How Many Roads Must a Man Walk Down, den sången.
Nej, det är inte en roman. Nej, det är inte en roman, utan det, och så sa jag så här, ja, men då när det har uppfyllts, när det är ett fungerande manuskript, kanske med en röd tråd och ett visst antal sidor, så att det blir en bok rätt, ja, fysiskt. Det, då anser jag, då kan man sätta stämpel roman, och friheten är väldigt stor. Ja, men då invände den här Yukiko då, och så, men liksom,
men ja, mina skor är en roman, så. Mina skor är en roman.
Men jag antar att hon menar på, nej, men en roman måste ha ett visst antal, eller måste ha en kvalitet då för att det ska vara en roman, annars är det bara skräp eller någonting. Men visst, även en skräproman kan ju vara en roman, och en asdålig konceptuellt konstverk kan mycket väl vara ett konstverk, men
Harry Stephen Keeler, som är känd för att vara den sämsta deckarförfattaren genom historien, det är ju fortfarande uppenbarligen deckare.
Ja, ja, visst.
Eller hur?
Ja, ja, visst.
Det är ju, han är asdålig.
Ja. Men det var han som gjorde den här roliga grejen. Du berättade för mig att han tog någonting som någon annan hade skrivit, nej, och citerade det eller något. Och nej, men han gjorde, det i boken.
Han gjorde sådana här saker. Att, säg att han hade skrivit 40 sidor på en story.
Mm.
Då så visste han inte vad han skulle göra av den texten. Men skrev han en annan bok, då var det någon bara... Så och så satte den. Han sig vid skrivmaskinen och skrev följande. Och så gick det med så här 40 sidor från en annan grej liksom. Han är ju en helt vårdslös idiot. Men han har ju ändå, han har ju ändå ett, publicerat massa böcker och... Och ibland så...
Kanske någon av dem blev bra, eller?
Ja,
eller allt är skit. Allt
alltså
är skit.
Ofta i hans deckare så är det också så här att man får lite ledtrådar och sånt, men det leder inte fram till något.
Mm.
För det visar sig att ja, men det är en dvärg i helikopter som var mördaren.
Ja, det var bara en lös tråd.
Ja, och han har det bara kommer in.
Mm.
Han har liksom, det finns ingen följd i de här böckerna.
Men problemet också med problemet när vi talar om konstvärlden då på något sätt, det är att charlataneriet ligger så konstant nära den här, den synen på konst som vad som helst, eller den synen på konst som konceptuell, och det är helt okej. Okay, nu har jag gjort en låda här som står här. Ja, det är ångestlådan, eller det är den vita.
Den symboliserar att det inte är europeen. Någonting i den, men det är någonting i den, för det är luft.
White emptiness. nej, men alltså en amerikansk eller engelsk titel på någonting så här. The White Room. Och
ett halvt A4 på knackig kandidatengelska.
Ja, så man får ju känslan att om man är en charlatan så kanske man söker sig till den här, det här området. Men och där uppfattar inte jag Lars Vilks som kanske den största konstnären själv.
Jag vill bara tillägga det att när man jobbar eller har projekt med någonting som är lite mer abstrakt, då går ju nästan alla runt och har lite imposter syndrome, som det kallas.
Ja.
Alltså man känner sig som en charlatan i perioder.
Mm.
Och för att man blir osäker på sig själv när man inte riktigt... alltså konsten är ju ofta sån att man inte riktigt vet vad man håller på med.
Mm.
Många jävligt grymma konstnärer vet inte riktigt var idéerna kommer ifrån. Och... Mm.
Ja, men det kan jag också känna ibland. Mm. Speciellt när det kommer till poesi. Liksom. Ja. När jag också tröttnar på det jag har skrivit.
Ja.
Ja, men det här är ju bara... Jag känner inget.
Det som jag tror ibland, det är som jag tror ibland om din poesi, att du bara driver med läsaren. Det är bara roligt. Det är ett långt skämt. Och det gör du ibland också.
Ja, men det
vilket är förvirrande för mig. Jävligt förvirrande. Ja. Nej, men Lars Vilks, som du säger, är ju en riktig konstnär, men då kan man tänka sig att vet du, de här unga snutarna kommer liksom hem till Lars, så börjar han tjafsa med dem såklart. För han är liksom en ensam gubbe ute på landet. Han kan inte bara åka och köpa en korv.
Mm.
För att då ska säkerhetsdetaljen med.
Mm.
Så han börjar ju såklart köta. Han börjar prata med de här.
Mm.
Och då tror jag han börjar sådär liksom. Och han är lite provocerande också. Så han börjar och såhär.
Kan jag inte få köpa korva jäveln?
Ja. Nej, men
hur talar han?
Nej. Lars Vilks pratar väl lite i lundensiska?
Lundell, ja, då pratar man så här.
Ja. Han kanske säger till ena polisen att...
nu är det dags.
Har du sambo? Har hon... hur är hennes pattar? Berätta om pattarna. Är du med? Han är där inne. Han är liksom... Och då blir de så här obekväma.
Ja,
och...
ja, måste man göra. Mm. Om jag respekterar dig, va?
Mm.
Så får du respektera mig. Det är väl den dealen man får ha, va?
Jag är
blir ju bara en kov.
Jag är polisman. Jag har en pistol. Du är en konstnär. Du har en stämpel. Du målar tavlor, va? Jag skjuter på bova, va? Det är mitt jobb.
Vi har olika roller, va? Ja. Jag har min roll, du har din roll.
Olika roller, olika verktyg. Du vet till exempel inte hur min radio fungerar. Så tar han upp den och så här, 258, 18.
Och det här måste man lära sig utan till. Mm. Den här knappen.
Det här är överfall, överfall. Fattar du det, Lars?
Då är det allvar. När jag trycker på den så är det allvar, va? Men det här är ju allvar mitt jobb. Det kan ju, någon kan ju komma och vilja skada dig, va?
Ja, just det. De ska förklara det också. Att det är allvar, Lars. Vi skyddar, vi håller dig i liv, ja. Lars. Ja.
Det finns en prioritetsordning. Ditt liv, din hälsa och korva.
Min radio, tjänstevapnet, min teleskopatong.
Pickan, solglasögon.
Puffra. Ja, men, okej, men det som hände tror jag, för att Lars är ju 1000 gånger smartare än de här polismännen.
Eventuellt.
Annars hade ju polismännen blivit doktor, kanske.
Ja, ja, ja.
Eller liksom, ja, han är på en annan nivå.
Precis.
De är ju duktiga på andra saker.
Självklart. Ja.
Men i alla fall, och då börjar ju han börjar peta och provocera. Men jag tror också att polismännen börjar fatta att bara, den här gubben är smart, liksom.
Mm.
Och det som hände då är, kanske efter några veckor sådär, så kryper det fram, bara snackar de i sin radiobil sådär. Fan, jag har problem med Nettan hemma, liksom. Mm. Det känns som att hon är otrogen. Mm. Jag ska nog fan fråga Lars, liksom.
Ja, men Lars vet säkert.
Ja. Och så kommer han där och bara, du, jag har ju varit där ett tag och sådär, liksom. Mm. Kan inte du lyssna på det här bara om du har tid, Lars, sådär, liksom. Och det har han ju.
Där har han väldigt mycket tid. Mm.
Och så frågar liksom, vad fan. Nej, men hon är tyken, hon har inte varit innan. Mm. Hon berättar inte alltid vad hon gör, hon har alltid berättat vad hon gör.
Ja, hon knullar ju.
Hon lägger telefonen upp och ner, allt på borden.
Mm.
Ja, och då kommer ju Lars där liksom.
Mm. Mm. Nej, hon är
otrolig. Hora! Hora, säger din sambo är en hora! Förstår du det, Kenneth? Ja, men då, det här är liksom deras... Och så tänk dig det här i utdraget över åratal.
Mm.
Och då är ju nästa grej som
händer. Och så får de lästips av honom.
Ja.
Så de bildar ju sig lite under...
Ja, precis.
Det blir en slags bildningsresa för dem.
Får du läsa Iliaden här?
Ja,
liksom. För då kanske du... lär dig om vad det är att offra sitt liv och hjälte.
Nu fick jag en bild i huvudet. De har kanske filmkvällar tillsammans.
Ja, just det.
Så får poliserna ibland välja en film. Mm. Och då kanske det blir Rambo. Men då, ibland så får han välja...
Det är ofta Convoy, och lastbilsfilmen Convoy. Och sen är det ofta Eastbound and Down. Det är bilrelaterade filmer.
Ja, mycket. Det är där de bilar snabbt. Ja.
Och den dåliga versionen av Indiana Jones, Jakten på diamanten, det är typiskt snutfilm.
Ja, just det.
Jag gillar dem.
Jag tänkte
det är svåra referenser.
Men den... just det, men ibland så får han välja en film.
Ja,
och då kanske det blir en Ingmar Bergman-film.
Ja, eller Trier.
Eller Trier.
Ja, just det.
Så att de blir helt omskakade, snutarna. Liksom, fan... The House That Jack Built, kanske de ser.
Men Bergman, alltså vad fan händer där? Verktimmen är, vi är vakna för fan då ibland, Lars. Står vi utanför och kollar om det är något bus här i buskarna. Då är det ju verktimmen ibland, Lars.
Vad känner ni då?
Ja, känner ni demonerna? Och... är det något extra då så sent? Mitt i natten?
en tanke är ju om han antingen känner han ju till slut en riktig kamratskap med poliserna.
Ja, men det tror jag, för jag tror att han gillar riktigt maskulina, ordentliga män.
Mm.
Jag tror han respekterar det.
Ja.
Han respekterar det mer än
konstpladdret
han själv håller på.
Ja, precis.
Han respekterar inte sig själv. Han respekterar han som har pistolen.
Ja.
Tror jag.
Ja, antagligen. Men det kan ju också vara så att när man har haft livvakter i 10 år så börjar man tröttna på den tillvaron kanske. Ja. Så att han ibland sadistisk, jag vet ju inte om han kanske drack väldigt mycket eller hade problem. Eller, ja. Man ska ju kanske inte vara hur, men vi skämtar ju nu så att säga, ibland får man ju skämta om saker ändå. Men att han kanske planterar i någon slags sadistisk, i sitt sadistiska eller mörka nihilistiska skov som jag kan tänka mig att man kan få när man befinner sig i en sån inlåst situation. Ja. Att man kanske då planterar idéer hos de här kanske lite enklare personerna. Mm. Förstår du lite hur jag tänker? Ja, att han kanske då på något sätt...
Han börjar också...
Att han försöker lura dem också för att få mer tid, att han vill köpa korv, att han försöker deala till sig och få mer frihet och sådär.
Men han börjar manipulera situationen, för han ser också situationen med polismännen som är konst i sig. Mm. Han börjar ju skruva på det här, för han kan inte hålla sig borta, för han måste skruva på konstverket. Mm. Och nu är konstverket hans situation med de här enkla krigarna, liksom. Mm. Då bjuder han på ett järn. Mm. Det är det han gör. Mm. Det är så det börjar. Han bjuder på ett järn. Mm. Han säger liksom att nej men för fan Lars, du vet ju att vi det är totalförbjudet. Vi får inte ta ett järn.
Ja men de nya kommer ju snart. Det är bara en timme kvar till nästa kille.
Ja,
men vi tar ett järn.
Han är till och med hård. Mm. Han är så här, jag trodde du var en kar. Jag trodde du var en man med ett vapen. Mm. Och här står du. En hora!
Okej, flaskan åker upp på bordet. Och vad händer?
Nej, men det som händer är att de börjar ju töja på gränserna.
Ja, precis.
Ja. Ja. Och han vill ju testa pistolerna. Uh-huh. Och detta, han vill ju skjuta på...
glasflaskor.
Jag har gamla mjölkkärl i trädgården vid äppelträdet. Så ska jag stå här med öppet fönster och så ska jag pricka flaskan med ditt tjänstevapen rakt ut genom trädgården över gräsmattan. Och de bara, nej Lars. Du är inte riktigt klok. Vi måste typ rapportera det här att du tjatar om våra vapen. Mm. Och så kanske någon glömmer en picka någon gång. Just det. Av dem. För han är ju pissar. Du vet som Vincent Vega i Pulp Fiction. Och då smyger Lars fram och tar pickan och så avlossar han skott i trädgården. Mm. Det blir ett jävla liv. Mm. Liksom, vad fan håller du på med? Mm. Men den här mannen som de har kommit så nära, som har hjälpt dem med förhållanden och samtal och tips, deras syn på konsten och livet. Mm. De kan inte sätta dit han för det liksom. Nej. De bara, okej, vi glömmer det här liksom. Ja, men du är helt galen, men vi glömmer det här. Ja. Och det är då det börjar, precis som Carol Tavris beskriver det. Hon beskrev när man börjar goofa upp, att hon beskriver det som att man går från toppen på en pyramid liksom, ner till botten. Så det börjar med att man stjäl en penna och det slutar med att man invaderar Irak. Mm-hmm. Och det är de här små grejerna som får polismännen att börja... göra vårdslösa saker
men
tillsammans
med Lars.
Men också
lite omvänt Stockholmssyndrom på något sätt.
Mm, ja. Men tänk dig själv att de upplever plötsligt saker. Att han kanske står då i Malmö och kollar på kanske Billgrens konstverk där med alla djuren i parken. Mm. Och så kanske det är liksom så här. Alltså innan så, det var bara massa konstiga djur. Men nu när jag har lärt känna Lars och ser det här, så ser jag vänskap bland djuren och rörelser och vilja och blickar. Och det är någonting där borta, det är någonting som djuren springer till. Det är någonting som inte syns i verket, men som är ens egna idéer. Och det här såg inte jag innan Lars, för jag såg bara en massa konstiga djur va? Mm. Och där, du vet...
Ja, Kennets livsvärld förändras successivt till att han får livvakten Kenneth då, som jag kallar honom.
Ja.
Hans ögon öppnas på grund av den här relationen.
Precis. Och när någon har gjort det med någon, då är det ett prästerskap. Mm. Och du kan inte sätta dit prästen om han testar pickan. Liksom. Mm.
Men, så att det är, men också ett faderskap eller en fadersfigur som kommer
in. Ja, som också åldersmässigt kanske är i deras fars ålder.
Ja,
såna
precis.
Här saker
då. Ja, just det.
Att, det är nog jävligt svårt att hålla sig professionell där. Liksom.
Mm.
Och de här liksom, vad ska man säga, de här sakerna och den här interaktionen och det här som hände där mellan dem, som skulle kunna vara en film, tror jag.
Mm.
Det, vi hittar ju bara på allting nu. Det är ingen som vet det här.
Nej, precis. Vi spekulerar om det. Jag ser det som en film där, och det skulle kunna bli en bra film kanske.
Men det här då slutar ju i tragedi.
Ja, det gör
det. För det är ju en tragedi som vi berättar om.
Ja.
Och det är ju att Lars Vilks och hans livvakter kör ihjäl sig.
Mm.
Och olyckan är ju lite skum, ska sägas.
Mm.
De har ett väldigt tungt fordon.
Mm.
Jag tror att den här bilen med all skyddsglas och pansarplåt och skit väger liksom, du vet, flera ton. Det är ingen vanlig bil liksom.
En vanlig personbil tror jag kanske väger ett ton i princip. Men den här väger ju tre, fyra ton.
Ja, precis. Och det som händer egentligen, det är väl lite oklart vad som händer. Men det finns ju sådana här vajer i vägrenan.
Mm.
Och de kör, en vanlig personbil fastnar ju den här vajen om det händer någonting.
Mm.
Men de kör ju rakt igen den. Och typ in i mötande trafik.
Mm.
Och de stendör ju liksom.
Mm.
Och det är ju jättehemskt.
Men det
som jag tror kan ha varit liksom anledningen till detta, det att han har under så lång tid, Lars och de här poliserna, de har hållit på att bara tänja på så jävla många gränser liksom.
Mm.
Så han kan ju exempelvis, han kan ju ha suttit där bara, men kör fortare, fortare! Det här är Sleipner, det är Odens häst. Och, för han är en crazy konstnär liksom. Mm. Och jag tror att han hade varit på en middag innan. Och liksom, så man kan ju tänka sig att Lars åtminstone har ju säkert några järn under västen.
Mm, mm.
Men poliserna hade ju förmodligen inte det. Eller det kommer vi aldrig få veta.
Nej.
Man ska inte, det är ju
nej, men
nästan,
det är lite taskigt att läsa in. Jag tror inte det.
Nej, men det är någonting skumt som har hänt där. Och jag kan tänka mig att det som har hänt är just det, att de tänjer på gränserna.
Varför
med Lars
skulle man åka så jävla snabbt?
Exakt. Varför då liksom? Det finns ju ingen riktig anledning till det. Men det kan ju varit det att om de har varit med den här gubben länge och han har pushat dem så jävla många gånger om olika grejer, för han är ju en svår person som är asmart liksom.
Mm.
Han kan ju ha pushat dem också.
Mm.
Ja, men,
lite uttråkad och kanske deprimerad stundtals skulle jag nog säga.
Kör fort nu.
Kör fort.
Var en krigare liksom, vet.
Mm.
Och så till slut, nu vet jag inte hur gamla de här polismännen var, men vad jag förstod det som så var det unga polismän. Jag vet inte, men då kan man ju tänka sig att jag menar liksom, det vet man ju själv hur man kan vara när man blir pushad liksom.
Mm. Och, så det är gasen i botten då till slut.
Ja, möjligt. Mm. Någonting hände.
Mm.
Och den här samtalet eller de här idéerna kanske, det kanske inte stämmer någonting.
Mm.
Eller så stämmer det för jävla bra.
Mm.
Alltså det,
det här skulle ju kunna vara exakt.
Ja.
När du antydde häromdagen lite med dina tankegångar här, så liksom, jag tänker ju att det här kan ju mycket väl stämma.
Mm. Det är, åtminstone så är det intressanta idéer. Det är ju därför vi pratar om det i podden. För att jag tror att andra kommer tänka bara, åh, för fan, shit, det kanske var någonting här liksom.
Mm.
Nu har inte jag läst på det, så att jag har suttit och tittat exakt hur bilen åkte och många av de här situationerna och interaktionerna som har föranlett det här under många, många, många år vet man ju ingenting om liksom.
Nej, precis, och man vet inte hur länge de här poliserna har umgåtts egentligen med Lars.
Nej.
Det kan ju ha varit nya poliser också på något sätt, men de kanske var...
De kanske såg en konstig skåpbil och så la de plattan i botten och
precis.
Gick ut helvete.
Det kan ju vara så enkelt.
Precis, så det här är ju såklart vilda spekulationer. Men det är helt intressant.
Jag tror att polisen har somnat på ratten.
Ja, nej, det tror jag inte.
Sånt händer ju också.
Ja, men det är... Ja,
det
jag
vore
vet
jävligt
inte.
Konstigt.
Det är så tråkigt också.
Ja.
Alltså det är ju den... det här som vi har pratat om är ju det här är ju,
ja, det, är ju ingen film.
Det här är ju den poetiska sanningen.
Det här är den poetiska sanningen. Jag kommer att tänka på
det här är Werner Herzogs version av det här, den här tracken.
Men jag vet inte om du har sett den filmen Kidnappningen av Houellebecq.
Nej, det har jag inte. Jag har sett den här tråkiga med Iggy Pop.
Ja. Men jag tänker ändå spoila lite hur den slutar, va? Mm. Och ni får pausa eller spola fram då om ni inte har sett slutet. Mm. Men då är det så att han blir kidnappad. Mm. Och så till slut löser sig det här på något sätt. Så han får en bil, en ny Audi. Mm. Så ska han åka iväg med en av de gamla kidnapparna. Man vet ju aldrig om det har det här varit på riktigt eller var det här ett slags konstverk i sig. Men han får i alla fall en ny Audi. Mm. Och så ska han åka tillbaks till Paris. Och då slutar just med att han trycker gasen i botten och åker enormt snabbt med den här nya Audin.
Ja, just det.
Och så att hans gamla kidnappare slash nya vän blir lite orolig sådär. Ja. Och så slutar filmen med det.
Mm. Men det är här du är inne på lite när du säger, jag kommenterar inte det förut men jag lyssnar och jag kommer ihåg vad du har sagt. Alltså det är här du är inne lite på det omvända Stockholmssyndromet.
Mm.
Att vad är det som händer där? Är det de här polismännen som skyddar Lars liksom? Mm. Eller är det Lars som är den värsta krigaren bland dem? Mm. Eller hur ligger det till här?
Vem är egentligen modigast av de här personerna? Eller vem har mest status bland de här personerna?
Precis.
Skyddsobjektet eller poliserna? Det är ju skyddsobjektet naturligtvis.
Mm. Men det är ju jävligt. De är ju inte... Alltså, Lars har ju en fullständig maktposition över två sådana personer. Liksom.
Ja, på ett plan.
Men våldskapital har han ju inte.
Liksom. Nej, det har han ju inte.
Men han har ju varit så jävla cool. För jag vet att Lars, jag tror att Lars var med när de blev beskjutna i Köpenhamn.
Mm.
På någon, de hade lite föredrag och grejer.
Men det var väl fan någon som dog där, eller?
Ja, jag kommer inte ihåg den incidenten, så jag vill inte säga det.
Men det var,
det var jävligt allvarligt.
Ja, ja,
men då var ju han hur cool som helst. Ja. Jag hörde ju han i radio efteråt. Han var ju liksom... han framstod i alla fall som att han var en jävligt liksom macho person.
Mm.
Sådär, mest att han, jag hörde när han pratade i radio om de här grejerna, när han får leva under hot och så, att han var mest uttråkad på det.
Mm.
Det var, han beskrev inte rädsla, han beskrev tristess av det liksom.
Mm.
Att det, kostnaden blir så hög i ren tristess.
Ja, han kunde ju till exempel inte bo tillsammans med sin fru eller flickvän eller vad det nu var. För hade hon varit en fru så hade han kanske kunnat bo med henne, men det var någonting sånt där.
Okej.
Okay. Det är ju jävligt mörkt. Det finns ju ett antal kända personer ändå som har varit i den här situationen eller som lever med beskydd dygnet runt. Det är ju dels den här, eller så var det i alla fall tidigare, den här Salman Rushdie som skrev Satansverserna.
Just det.
För då fick ju han en fatwa på sig när han skrev den boken. Och det var ju också om profeten. Men nu tror jag att han har lite lugnare liv. Men han flyttade ju till London, bodde där och hade livvakter hela tiden.
Till slut måste ju även alla bara tröttna på att liksom, jag menar, till slut när det har gått tillräckligt lång tid så är det väl ingen som vill Lars illa, tänker jag. Eller liksom, det är ju för tråkigt.
Nej, men det på något sätt släpper.
Eller hur?
Tio år efter
det blev uppståndelse över den hette Nerikes Allahanda eller någonting.
Precis.
Då skiter väl folk, eller det är så här,
liksom. Men man vet ju aldrig liksom. Ja. Det är ju väldigt seriösa människor som vill någon illa på det sättet som går så långt. Men det där går ju också i vågor. Men jag tänkte på fler. Mm. Det är ju den här, han som skrev... Gomorra också, eller heter den Camorra kanske? Den här Saviano eller någonting,
just
tror jag.
Just det, den har jag fan läst.
Camorra, ja. Jag tror också jag läst den.
Han blev hotad av maffian. Ja.
Precis, just. Så han är ju också, lever antagligen under beskydd. Mm. Och han ångrar ju att han överhuvudtaget skrev om maffian, för det, att leva så är asjobbigt.
Han sitter hemma och torkar sina tårar med högar av buntar med dollars. Bara.
Mm.
Torkar han sig i ansiktet och bara, jag skulle aldrig gjort det här. Så bara väller det pengar över honom.
Ja. Men hur jävla roligt är det att sitta väldigt rik i en bunker?
Nej, det är klart. Det är ju inte
det.
Det är ganska gammalt. Man ifrågasätter nog vad värde är och vad det är man värderar och vad pengar är och sånt. Det gör man.
Vad är livskvalitet? En annan som jag läste om idag i DN var en ryss som har skrivit en kultbok som du kanske känner till. Den heter Metro 2033 eller någonting.
Har jag också läst. Vad fan är det han heter nu? Ja, jag vet inte vad det är i alla fall.
Ryssarnas namn är ju så svåra att lägga på minnet. Men han lever ju också på obestämd, okänd ort i Europa. För han har ju rättat upp Putin naturligtvis.
Alltså, okej.
Jag vet inte på vilket sätt han har gjort det.
Han har säkert uttalat sig.
Han har säkert uttalat det. Ja, precis.
Men för böckerna är ju ingenting. Det är ju,
nej, de är böckerna väl lite regimkritiska.
Det är bara väldigt så här postapokalyptisk rysk litteratur.
Mutanter och grejer.
Ja,
och
ganska ball. Jag måste, den kan jag fan rekommendera. Den första han skrev där. Den är... Han bygger liksom upp som en fantasyvärld som utspelar sig i den gamla tunnelbanan. Med olika faktioner. För man kan inte gå upp över... Man kan inte...
Markplan är
helt sönderbombat och kärnavfall och sånt. Så då är det olika motståndsrörelser och politik och massa grejer nere i tunnelbanan.
Ha en ny värld där nere.
Ja, det är faktiskt... jag tror att när man beskriver det här riktigt skitiga, fattiga katastrofen, jag tror att en ryss är bra på det liksom. Han har sett det.
Mm.
När folk bor i ett utbränt hus och sånt. Han har sett det.
Han har sett dystopin. Sovjet var ju en dystopi.
Alltså Ryssland är ju en dystopi nu.
Ja, nu är det ju så jävla mörkt. Men det är också liksom... det är fruktansvärt mörkt. Han hade tydligen då... Jag läste ju en intervju med honom då. Han hade tydligen då skrivit en ny serie böcker eller en ny bok.
Ja.
Där han beskriver just... som inte är så, som inte har de här mutant aspekterna då, utan den handlar mer om ett Ryssland som har blivit den totala dystopin, totalt fullständig diktatur, och det är ju liksom,
det kanske var nu så är det han retade upp Putin.
Det kan ha varit så, ja. Ja, och så nu är det ju så. Det är ju,
Jo, det är det väl. Men jag vill också vara rättvis. Det är fortfarande inte Nordkorea. Det är inte totalitärt på det sättet.
Nej, men det är inte Nordkorea där. Men det är ju på god väg att bli jävligt mörkt där.
Ja, det får man säga. Det verkar inte vara så kul. Jag tror att de flesta ryssarna är ungefär som oss. De gillar att ta en bärs och vill ha lite coola prylar. Platt-tv. Man vill kunna åka på semester om man jobbar tillräckligt mycket. Alltså, det är ju det som är den stora tragedin.
Ja, de är inte ideologer. En vanlig svenne i Ryssland är ju inget monster. Utan som du säger, vill ta en öl.
En sovjetisk person visste ju inte om att det fanns. Visste inte om att det fanns en full mataffär. Men det vet... En modern ryss vet ju om hur omvärlden är. De är släkt i andra länder.
Vet ju allt om västvärlden och vad som finns i västvärlden. Vad finns i ett västerländskt hem? Liksom. Det vill jag också ha något.
Varför är jag tvungen att... De har tagit de här ryska dockorna och så har de öppnat alla dockor. Och så får de dricka vatten i dem. För de har inga koppar. Det här hittar jag ju bara på.
Men det är liksom... Men det kan ju bli en sån situation då. Men några iPhones får ni fan inte. Ja, de köper väl av Kina då, men något annat då. Ja. Men jag menar, det blir ju ändå... Men de här sanktionerna är ju fruktansvärt allvarliga.
Jag tycker det är hemskt också. För att jag vill försöka liksom vara på... det är som vanligt när det är sån här krig och elände och fanskap. Att det är ju vanliga... Det är ju vanliga jävla ryssar och vanliga jävla ukrainare som drabbas. Och de har fan ingenting med det här att göra.
Nej.
Och det är det som är så jävla hemskt.
Det som är det stora tragedin liksom.
Och nu skrev ju...
De vill ju bara se på Netflix som vi.
Nu skrev ju Strage idén att han skrev... den var ju så jävla korkad. Förlåt om någon känner honom eller om han själv lyssnar, men... Han skrev en artikel, men då skrev han att de ryska soldater gillar ju Depeche Mode. För de är populära i Ryssland. Och sen sa han att han hellre dör för Berlin än Sverige och massa grejer. Han tappar det liksom. Nationalstaten Sverige finns inte och sådana här saker. Vi har bara hittat på allting.
Jag skummade igenom den artikeln, men det är ju liksom, det är så jävla dumt.
Tyvärr så har generation X, för han är sån typisk generation X-are, tyvärr så har de liksom snöat in för mycket på att samla på gamla t-shirts och skivor och tycka om en viss stil. Och de har liksom, de har snöat in så jävla mycket på alla de grejerna att de tror att det är det som allt är.
Det låter ju dels som ett konceptuellt tänkande som har slagit slint, men det låter också som den ironiska generationens totala hjärnkrasch. Ja. För det är på något sätt, en vettig person förstår ju att men det här är ju allvar, du kan inte hålla på och flamsa och säga att sen, soldaterna lyssnar på Depeche Mode. Det är bara en fantasi, det är ju en konstig fantasi.
Han skulle ta en hel salva från en Kalashnikov för att försvara sitt älskade Berlin. Det är ju en ren lugn.
Ja, visst.
Det är ju en ren lugn.
Men han är inte kongruent, han är ju lögnaktig. Ja. Det är ju inte sant det han skriver. Nej. Det är ju irriterande i en sån här allvarlig situation också när någon inte är...
Nu kommer vi in lite på den artikeln. Jag vill ta upp en teknisk kritik mot hur många i den generationen argumenterar. Och det är att man säger att nationalstaten är påhittad. Det har aldrig funnits några fornstora dagar. Och så pekar man på nationalismen som uppfanns på 1800-talet.
Mm.
Och så man gör liksom ett historiskt argument. Typ. Så här, men det har aldrig funnits. Problemet är att när man gör historiska argument på det sättet, om man kollar i verkligheten då, som jag vet att vi pratar om det här, då tar jag upp Gustav den andra Adolf som exempel, som verkligen skapade Sverige. Och då är det på 1600-talet.
Mm.
Han grundar hovrätten, det blir med lag och ordning.
Mm.
Alltså han börjar liksom sätta ihop med så här statssystem, liksom, att Sverige ska fungera som en stat. Och då är det 400 år sedan. Och då ställer jag mig frågan, hur länge måste man finnas för att någonsin ha funnits?
Mm.
Är det 400 år räcker ju inte då för Fredrik Strage.
Mm.
Vi började prägla mynt i Lund runt 1000-talet, då var det väl i och för sig danskt nästan. Eller liksom, så här, vad är, för det är där de får problem. Mm. Att man kan inte både föra ett historiskt argument och inte göra det samtidigt. Att menar Strage då till exempel att om inte någonting har funnits för evigt så finns det inte.
Mm.
Det kan han ju inte mena rimligtvis.
Nej.
För då finns ju inte någonting. Alltså det är, argumentationen är inte bra liksom.
Jag kan inte ens gå in i argumentationen på sätt och vis. För jag blir bara borttrollad av den relativismen.
Ja. Men många menar, han är inte ensam om det. Det finns jättemånga som menar det att våran stat bara är ett påhitt. Det är bara en idé liksom. Och det, så kanske det är, men då är ju allt det.
Då är allt. Ja. Det kan man ju inte ha som utgångspunkt ens i sitt tänkande. Nej. Då blir man ju bara förvirrad.
Men jag tror inte han har tänkt igenom det här. Jag tror att han bara skrev något ball. För jag hörde någon gång någon säga, som också är generation X, då sa han att fan, händer det någonting så dör jag hellre hemma i tv-soffan liksom.
Mm.
Och det är en attityd som de har.
Mm.
Det är samma personer som tycker att vi aldrig ska lägga några pengar alls på ett försvar.
Mm.
Det är...
Reinfeldt.
Ja, precis. Eller ska... Ja, jag vet inte. Jag tycker det är...
Kalle Schulman hade ju också retat upp. Jag har inte följt så noga. Men Kalle... Jag tror inte det var Alex Schulman, utan Kalle Schulman, hans bror, som sa att nej, men jag är inte rasist på något sätt. Jag ska bara fly om det blir krig här i Sverige.
Ja.
Och då, det är ju lite provocerande. Då fantiserar jag om att liksom, jag skulle bara sparka honom i röven och säga gå tillbaka i ledet. Ja. Liksom.
Men
man kan ju inte bara fly från ett land.
Nej, men för då har du ju...
Det är bara en fantasi.
Du har ju ett kontrakt. Liksom. Ja. Du lever i ett land och tar del av det landet och kulturen. Men du betalar ju också på olika sätt. Alltså, du ska följa reglerna och betala skatt. Och du ska ju ha en plikt om någonting händer för att skydda bevarandet av det systemet som du lever på.
För du får ju saker av staten. Du har fått din utbildning, du får din sjukvård. Du, man får saker, man är skyldig att få saker. Staten har ett ansvar gentemot dig som medborgare. Du som medborgare har skyldigheter och ansvar gentemot staten. Så det är liksom fantasin om att bara kunna fly är...
Ja.
Det fungerar inte så
vid krigssituation. Jag tror att analysen som de har gjort är typ, du vet, Beatles Imagine, liksom.
Mm.
Att Imagine there's no... Bara, det finns inga länder, och då är det inga krig, och bla 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 bla. Och det är så här bara, ja, kanske det är då. Mm. Men det är ju ingen helt galen idé. Tänk en skola utan klasser, eller liksom... Eller att skoaffären har bara alla skor i en hög.
Mm.
Eller liksom, det är...
Menar du om kriget skulle komma? Eller?
Nej, jag menar att i Imagine så är en idé som finns där som jag tror
Ni har växt delar. Hippie-idén.
Ja, hippie-idén att det inte finns några gränser eller då blir allting bra. Och då ger jag en jämförelse som är att tänk om skoaffären har alla skor bara en stor hög istället för i skokartongerna.
Mm.
Alltså, det är nödvändigtvis inte så att kategori... löshet liksom gör saker bra.
Nej, men där har vi också fuzzy edges.
Ja,
om man tänker precis. Att fuzzy edges är att det är idealet kring alla frågor och alla normer och idéer, så då blir det ju, jag läste också i tidningen någon som skrev om transfrågor, det är ju jävligt känsligt sådär. Men hon skrev, men redan på slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet så skrev Hirschfeldt att det finns 49 miljoner olika kön och sexualitet. Ja, men det är liksom, men lägg av, det fattar du väl själv att det är nonsens.
Ja, men det är
liksom, men det är fortfarande liksom, det är liksom en slags nonsens.
Det kanske är så att Gen X-are måste bara bli för gamla. Liksom. Vi kanske bara måste vänta ut dem.
Liksom. De har ju blivit på något sätt indoktrinerade i sin världsbild. Och den världsbilden är ju inte den är ju inte realpolitisk, eller den bryr sig inte om realiteter, om liksom... Ja, en biolog måste ju säga det nu. Jag var ju på en föreläsning eller på en guidning på naturhistoriska, och det var en biolog där som sa att nej, men det är liksom, människan har, det finns två kön liksom.
Ja, det
finns det finns inte mer. Men han var ju på grund av den politiska korrektheten som var han ju tvungen. Men sociologiskt sett så kanske det finns 70 kön, och det kanske finns hur mycket som helst. Så, han på något sätt, man förstod ju att han på sätt och vis avskydde den sociologiska bilden då av 70 eller 1000 eller miljoner olika kön och sådär. Men det var ändå det är ändå någonting de måste lägga i jag kommer inte ihåg vad det heter, men de måste ändå ta upp det liksom.
Mm.
Så att man inte sårar någon då som finns en miljon kön. Eller?
Jag är så långt ifrån den diskussionen, för att jag har liksom inte hört något vettigt där någon gång, så jag har svårt att prata om det.
Mm.
Men jag tror verkligen att som jag var inne på tidigare, så tror jag att om man börjar prata om kategorier, mängder, alltså sådana saker som går att definiera, då tror jag man kan liksom ta sig vidare i det samtalet på något sätt. Mm. Liksom. Att om det kommer till exempel en invandringsfråga, då kanske man ska säga, men vad är bra då? Kan vi ta emot 200 personer från Ukraina? Kan vi ta emot 2000 personer från Ukraina? Kan vi ta emot 2 miljoner personer från Ukraina?
Mm.
Kan vi ta emot 20 miljoner personer från Ukraina? Mm. Alltså någonstans där på vägen. Jag tror att det är en typisk sån Gen X-grej bland, och det är inte alla Gen X, men de Gen X, de liksom vägrar vara där. Det är väldigt svårt för dem att vara där. Liksom.
Det finns en gränslöshet i deras resonemang. Ja. För de vill inte... Det finns ju praktiska frågor.
Det finns ju ändå riktiga praktiska frågor. Och Det är samma, jag har till och med stött på när jag pratar med en genexare som liksom hade svårt att förstå idén att politik ofta handlar om att prioritera pengar till någonting.
Mm.
Så till exempel om man tycker någonting är viktigt, typ att förbjuda bäverjakt, då vägs det om man ska lägga resurser
mot
på det.
Mot hjärtkirurgi.
Ja, exakt. Ja, så ja, då, och det här konceptet då, att liksom man har en hundralapp som man ska dela upp, det är också fullkomligt omöjligt ibland att nå de här personerna med. Och då blir det så här, nu min approach den senaste tiden är så här, att jag konstaterar bara, den här personen har aldrig tänkt mer än ett barn i hela sitt liv. Då skiter jag i det. Jag bara, hej då, tänker inte prata om det. Och så märker man, att den här personen har tänkt mer än ett barn. Då kan man ändå vara där och, okej, men vart är vi någonstans nu? Så märker man ibland att man tycker ungefär likadant. Vilket är kul.
När man väl börjar tänka och resonera praktiska frågor.
Då är de flesta tycker ungefär likadant. Ja. Så ja, men vi kan inte...
Men man brukar nå en common sense-nivå. Och liksom, ja, det är klart vi ska ta emot ukrainare naturligtvis i den här situationen. Tycker jag är vettigt.
Ja, kvinnor och barn som flyr är väl vettigt att
ta emot. Ja, det är bra. Ja. Ja. Men vi kanske inte kan ta emot 20 miljoner till exempel.
Och sen och då blir det ju lite jobbigt där med kararna eftersom att de ska ju stanna och slåss liksom.
Ja, det får de ju göra.
Och sen, ja, precis. Men det har ju dykt upp, jag har ju sett flera artiklar i tidningarna när det sitter män med sina familjer liksom. Och då är det så här, ja, det var ju inte riktigt
kom de ut?
Så det var tänkt liksom.
Smet ut
ur. Ja, precis. Det är ju liksom, då är det så här, bara, ja men vad kul, välkomna. Bara, då har vi en förrädare här. Ska vi? Ska de...
Nej, men det är ju också en del, det har man ju också tagit upp. Det finns ju, en del kan ju vara spioner och grejer.
Alltså. Ja, visst, absolut.
Det är inte, nu är det ju ganska allvarligt liksom. Ja. Det är ju en allvarlig situation. Ja.
Men de hade, jag tror att man kan ha någon slags rimlighet.
Av de männen tänker jag, inte kvinnorna och barnen.
Nej, och det märker man också i den svenska opinionen. Att det är nästan ingen i Sverige som har problem att vi tar emot kvinnor och barn. Nästan inte någon. Visade sig. Och till och med stöd från Sverigedemokraterna till exempel. Så att det var ju lite... Då möttes vi ju där. Liksom. Det är ju bra, tycker jag. Ja, vad säger du, Andreas? Vi har diskuterat lite olika saker.
Lars Vilks, kriget
Michel
kom in
Belbeck,
på en hörn.
Wartime.
Första gången vi tog upp kriget.
Ja.
Vart för deprimerande.
Ja, jag kan inte ens läsa tidningarna nu. Jag orkar inte med det.
Nej, det är jävligt tungt.
Du vet, det kan hålla på lika länge som Vietnam.
Ja, det här kan ju vara i flera år.
Ja, så liksom... Jag håller inte på med det. Jag tycker inte det är kul. Det är liksom...
Man är inte klar i sina tankar. Det är fog of war.
Ja.
Så jag också till folk i Umeå. Så, ja, det är fog of war. Ja. Det är svårt att veta.
Det är rörigt. Vi vet inte vad som händer. Tidningarna är... ensidigt Ukraina-orienterade. Och det är ju inte heller sant. Det har ju aldrig varit i någon konflikt. Så att det är ju mycket sådana saker som det får ta lite tid. Liksom.
Mogna det här på något sätt.
Men det var skönt för att det verkar som att jag lyssnade på någon annan podd, jag kommer inte ihåg vilken, men det var någon som sa liksom att det verkar som att man kan bara ha, det kan bara hetsas mot en grej taget i media. Så att till exempel, nu kan man vara kritisk mot covid-grejer. Nu kan man säga sånt. För nu är det...
Nu är inte det aktuellt eller allvarligt längre, menar du, eller?
Nej, för att just nu är det bara att du inte får säga fel grej om Ryssland och Ukraina.
Folk glömmer ju jävligt snabbt av sitt agg mot anti-vaxxers.
Exakt.
Ja. Men det var ju vi brukar vi talar om vad är medelklassens hatobjekt, primära hatobjekt nu? Eller då sa vi, men det är ju anti-vaxxers.
Ja.
Och nu är det ju Putin.
Ja, precis. Och för nu är Putin dum.
Nu är han jättedum.
Ja. Och det kan bara vara en grej i taget.
Men, de men det kommer... är ju pipeline, det är ju pipeline.
Om man fokuserar och har lite distans och inte går för mycket in och läsa om massa krigsgrejer i tidningarna nu hela tiden, då kan man ju ändå, nu är ett väldigt bra tillfälle att se hur effektiv propagandan är och hur påverkade folk blir. När folk går på 3 dagar från att liksom bara, ny variant och deltakron och bla bla bla. Och så tar det 3 dagar och bara, Putin är dum. Och så bara växlar liksom så. Det är ett bra tillfälle att kanske luta sig tillbaka och iaktta detta och lära sig mer om hur effektiv faktiskt propagandan är. Liksom.
Ja. Nu gäller det bara att observera, tycker
jag. Precis, det är det jag tänker.
Utifrån min synpunkt försöker jag vara lite över och bara observera vad som skrivs och hur det här fungerar systematiskt på något sätt.
Jävligt intressant.
Väldigt
intressant. Alltså, det är positivt för mig som fan. I de här mörka tiderna som vi lever i så är det jävligt spännande, tycker jag, liksom, att se det här. Liksom masspsykologin.
Ja, men det blir också ett sätt att på något sätt hantera det. Att faktiskt,
ja, absolut. Ja, men det är ju,
för det är ju...
Hela ens liv är ju ett ständigt intellektualiserande för att undvika
överleva.
Demoner. Ja, okej, okay, Andreas. Ja. Men,
vi ses snart igen, va?
Ja, men det gör vi. Jag tror att vi inte väntar så länge.
Nej, den här gången. Vi kanske nästa helg. Vi får se.
Ja, precis.
Ja. Lite kött.
Ja, ha det bra.
Hej.